Jag vill rapportera lite från sociala medier.
Spännande.
Det är ju min roll i podden.
Nej, men
ja, precis. Vi slängde ut en fråga om lojalitet på Insta. Och har fått ganska mycket svar. Kul att ni kommunicerar, lyssnare. De flesta pratar om liksom lojalitet gentemot patienter. Nästa stora grupp som folk känner lojalitet för är ju ens kollegor.
Och att de gör liksom en skillnad mellan liksom lojalitet mot patienterna eller ja, men, mot typ så.
Ja, det var någon som skrev så här. Patienten först, kollegorna sen, vårdapparaten kommer därefter. Och det tycker jag var en ganska bra sammanfattning för liksom hur folk verkar tänka kring lojalitet generellt.
Har du några lite mer roliga där?
Det är någon som undrar om unga har råkat illa ut på grund av böckerna. Det kan vi prata om.
Ja, den är rolig.
Ja. Tänkte du på någon särskild eller?
Nej, det fanns ju en del varianter där.
En tycker till exempel att det är väldigt viktigt att man inte tar föräldraledigt hela sommaren eller säger upp sig lagom till semestern. Men jag skulle vilja säga till folk, ta mer föräldraledigt på sommaren och säg absolut upp er innan semestern. Man ska
Nej, varför säger du så där? Nu blir jag provocerad.
Det var för din skull. Ja, okay. Det är så schemat ska bli extra jobbigt för dig att lägga över sommaren. Du älskar ju att jobba på sommaren.
Ja, så det kan du men som gammal schemaläggare är de där kollegorna mardrömmar.
Såklart. Man får ju säga till i god tid.
Så jag uppfattar det var ett skämt.
I god tid.
Tack.
Men och att man ska prata med varandra direkt istället för att till exempel anmäla direkt, eller gå direkt till chefen och sånt. Men jag uppfattar att det är många som tycker att det är viktigt att vara lojal mot patienten först. Men hur tänker ni kring lojalitet? Vad är det för er?
Men jag tyckte den där uppdelningen var bra. Patienterna först och sen ens kollegor och sen på något sätt verksamheten. Det tycker jag man känner ganska tydligt. Och med patienten så blir det ofta att okej, givet den här kvinnan i mitt fall då som jag har framför mig, vad blir liksom bäst nu? Och så man tänker alltid på okej, vad ska vi ha för flöden och hej och hur ska det missgångar vara, men liksom ändå vad blir ändå bäst? Och då försöker man ändå i möjligaste mån ta den vägen. Och med ens kollegor så är det ju liksom att man backa varandra när någon håller på med någon tuffare grej, då stannar man kvar och hjälper till så att det blir löst, eller någon mår inte så bra just nu, då stöttar man den kollegan, och det är ju ens kompisar, det är ens kollega man jobbat tillsammans hela tiden, så det är ju jättestarkt, och jag tycker det är ju tydligt att det ändå på något sätt går före hela min verksamhet i stort.
Men det håller jag verkligen med om.
Jo, men det gör jag också, men samtidigt kan det inte finnas problem i det där att vi liksom är väldigt lojala gentemot kollegor och patienter på ett sätt som liksom inte gynnar oss i slutändan. Alltså att vi
mörkar...
Att vi mörkar en massa inbyggda problem liksom, i organisationen som egentligen borde tas om hand. Liksom. Och då bygger vi ett system som liksom bygger på att vi stannar de där extra timmarna. För att vi vill vara lojala mot kollegor och så vidare. Jag vet inte...
Jo, men det tror jag absolut är en fara, just det där med att man skarvar. Alltså för att man vill att det ska bli bra i stunden. Och då syns det inte hur dåligt det är.
Exakt. Och då blir det liksom ingen förändring.
Jag då som är på liksom den här mega juniora nivån. Ibland träffar jag seniora läkare som säger till mig så här, liksom, det är viktigt att du inte får det att se ut att du... Liksom att det inte var jobbigt. För det var jättejobbigt. Typ att jag tycker det är skitjobbigt att vara på akuten när det är enormt många opåtittade. Och då jobbar jag på som fan. För att jag ska åtminstone ha sett alla. Och att de ska liksom ha fått en första bedömning. Och då syns det inte sen att det var helt sjukt. För då har alla blivit påtittade ganska snabbt. Och det är ju bara för att jag har någon slags inre stress av att det är en lista som är jättelång till exempel.
Ja, nej, men precis.
Och det är ju på min nivå det ta sig det uttrycket.
Ja, nej, men, och jag bara tror att så här, vår lojalitet gentemot patienterna och så här, jag menar, de flesta har ju valt det här yrket av den, inte för att de vill vara lojal mot Region Stockholm. Det är inte därför man blir läkare liksom. Så de flesta har ju ändå det som utgångspunkt, och jag tror att det kan liksom bita oss i svansen också att vi är så jäkla lojala. Jag menar, det är klart att man inte går om man behövs. Det är klart att man inte gör det. Men ja. Jag bara,
mm. Ja. Ja, men jag tycker det är jätteintressanta aspekter du tar upp, Totte, för att dels när lojaliteten mot kollegorna går för långt, när det blir för mycket skrå, vi skyddar varandra, saker har gått fel och vi berättar inte.
Ja, det är ju jätteproblematiskt.
Man kan också säga att lojaliteten mot patienterna kan ibland gå för långt, att vi gör massa saker som vi inte borde göra, därför att vi, okej, vi är inte jättelojala mot vår region, men vi har ju ändå en begränsad mängd pengar att använda oss av, och de ska användas på smartast möjliga sätt, och det betyder att alla kan inte få allt, och det är vårt jobb i professionen att sålla, och då betyder det att en del kommer bli missnöjda när de inte får ta del av den här kakan, och då blir vi ju lite i liksom, någon mening illojala mot de här om vi inte ser det som en pedagogisk uppgift att förklara. Och jag tycker den här nya tankesättet som... Jag vet inte om vi, jag tror inte vi har pratat om det i den här podden, kloka kliniska val.
Vi har pratat om det många gånger.
Har vi gjort det? Yeah. Okej, okay. Nu börjar min demens komma.
Choosing wisely.
Choosing wisely.
Det är för att det är på engelska vi tagit här.
Ja, så är det. Nej, men liksom, det är ju liksom en form av lojalitetsförklaring till patienterna. Vi ska bara göra det som du behöver, men inte mer. Så
att alla får det de behöver.
Precis.
Det är ju det är ju därför.
Ja.
Jag tänker att det är viktigt att man inte glömmer att säga den andra delen av det. Att anledningen att man inte får allt, det är för att alla ska få det de behöver.
Precis.
Jag tänker också så här, det som jag tycker så här, som man kan vara väldigt lojal mot sin arbetsgivare, tycker jag, det är att just belysa problem och liksom vara tydlig med saker som man själv tycker inte fungerar på sin arbetsplats. Och jag liksom förutsätter ju att min arbetsgivare vill ha kvar mig. Det är min utgångspunkt. Och så jag har alltid tyckt att så här, det har varit väldigt liksom bra för alla inblandade att jag förklarar när jag tycker att det finns missförhållanden och sådär. Sen får de ta ställning till om de vill åtgärda det här eller inte. Och antingen så gör de det och så är åtminstone jag glad. Eller så gör de det inte och då kan det ju komma till att jag själv väljer att sluta liksom. Men att det mest lojala man kan göra tycker jag, det är ju just att så här, stå för det man tycker gentemot sin arbetsgivare. Och det behöver inte liksom betyda att man går ut i medier och så här. Det kan ju komma dit kanske också då. Men i första hand att man verkligen liksom slåss lite för det man tror på internt.
Jättebra, håller med.
För där definierar ju lojalitet mot arbetsgivaren som att göra det som får arbetsgivaren att göra sin verksamhet så bra som
möjligt. Jättebra.
Och det är ju helt rimligt att det är ju det handlar om. Jag menar, jag tycker man har ju stött på så här, gud, det där Bengt, han är ju väldigt lojal. Han har ju liksom varit här på kliniken i så många år. Och när det gått bra, när det gått dåligt, när det varit onda spiraler så har Bengt stannat kvar. Alltid gjort de här uppgifterna som ingen annan vill göra. För att han inser att det är viktigt för verksamheten att någon ändå gör det här. Bengt får alltid schemat att gå ihop och allt vad det är. Det är ju den som är lojal mot sin arbetsgivare. Eller Bengt påtalar alltid när saker inte funkar. Jag vet inte vad vi hängde med upp på fiktiva Bengt här. Men jag menar,
Bengt är fiktiv.
Du kan säga Totte.
Ja, precis. Det var lite genant att säga Totte.
Men då måste jag bara säga, för att nu kanske blir väldigt personligt, jag får se om jag klipper bort det, men det här är ju anledningen till varför jag sitter både här i stort med podden, men också med dig, Mark, och vi pratar om det här ämnet. Därför att mitt huvudproblem under 20 års tid som läkare är ju att jag kämpar med den här lojalitetsbiten i princip varje dag. Och då menar jag att du liksom ryste nästan när du formulerade det där, Totte, att jag vill så mycket. Jag har så många liksom förbättringstankar och idéer och vill så mycket liksom förbättra saker. Det låter ju otroligt pretentiöst, men och känner väldigt ofta att arbetsgivaren tycker att det är jobbigt. Det vill säga att, och det kanske är hur jag säger det. Jag kanske liksom, jag blir lite liksom väl engagerad. Men jag blir arg på dålig organisation. Jag blir arg på dåligt ledarskap. Och försöker verkligen liksom komma då med konstruktiva idéer på liksom, i mail till chef. Eller lägg fram på APT:n. Eller chefer på olika nivåer i korridorerna.
Tycker du själv att du gör det på ett konfrontativt sätt? Eller krokar du arm liksom?
Jag tror att jag gör både och. Jag förstår att chefer ibland kan tycka att jag är jobbig. För att jag har så många idéer. Och jag kanske framför dem lite ofta. Och ibland lite, men inte animerat, men
upprört.
Lite i affekt. Mm. Men och jag, det är därför jag känner så mycket för Märit Halmin, som var med i podden här förut. Och jag känner väldigt starkt med Karin, det lilla jag sett. Jag har träffat henne också på Huddinge när jag varit där. I det här liksom, att man vill förbättra en verksamhet. Smått och stort, det kan vara liksom hur vi bara sitter på liksom akuten och organiserar oss med datorerna till liksom sjukhusdirektör. Jag vill få tillgång och har idéer om organisationen. Och jag stöter liksom på patrull hela tiden, tycker jag. För att jag tycker inte att liksom, systemet är mottagligt för liksom, de här idéerna. Jag säger systemet lite diffust, men det är liksom chefer egentligen. Och jag förstår att de tycker jobbigt, men för mig är det det som... Jag tycker att det är det som är lojaliteten för mig. Jag vill förbättra. Jag brinner verkligen för att det ska bli bättre. Och jag blir liksom frustrerad och arg när jag tycker att det är saker inte är bra.
Det jag tänker på när jag hör dig berätta det här, det är som jag själv har lärt mig. För jag också som du har massor med idéer och tankar och sådär. Men dels har jag lärt mig att jag ger upp ganska snabbt, det ena. Men det andra är att jag har också lärt mig att man ska aldrig få en chef eller vilken, en beslutsfattare, vem som helst, att tappa ansiktet.
Nej.
Utan jag har lärt mig att ska jag få igenom förändringar, driva processer, då måste jag jobba smart. Jag måste prata med rätt person vid rätt tillfälle, på rätt sätt. Kanske inte mejla, utan prata. Man ska följa linjen. Man ska inte gå liksom vid sidan. Alltså, jag bara säger som det funkar på de flesta ställen. Gör man det här, samma idé kan få ett tvärstopp om det blir liksom introducerat på fel sätt. Ja. Eller det kan få väldigt god jordmån. Tack, vad bra. Kan inte du sätta ihop en liten grupp och liksom komma med ett förslag till oss om några veckor på hur vi skulle kunna göra det här? Jag har själv lärt mig den hårda vägen.
Och du har säkert rätt i så mångt och mycket. Men det beror ju också på det för ledarskultur på klinik, arbetsplats och sjukhus. Och
det är kulturen på arbetsplatsen.
För det där med hålla linjen. Jag får lite klåda av uttrycket. Därför att det är också ett sätt att hela tiden liksom få medarbetarna in i samma fåra. Uttrycka sig lite på samma sätt.
Jo, men linjen, Christian, det är ju den som sitter på pengarna. Om du ska genomföra en förändring så kommer det förmodligen kosta lite grann. Eller någon schemaförändring eller vad det nu kan vara för någonting. Och då är det alltid någon som sitter på pengar och som sitter på personal som ska fatta det där beslutet. Så att du måste ändå förhålla dig till det. Jo. Like it or not.
Men det där är ju huvudet du är inne på. Liksom hur han ska lägga upp det. Men det är fortfarande i grunden... Är det ändå lojalt på Christian? Liksom?
I allra högsta grad. Det är önskvärt att ha sådana medarbetare som är kreativa.
Men inte på ett APT med någon som... Nej, men det kanske är det som blir grejen. Så här, om man tar upp en sån där sak och liksom talar för en grupp. Ja. Eller så här, det låter i alla fall som att man talar för en grupp. Då kan det ju vara ganska lätt också att handla liksom i en försvarsposition från ledningens sida. Man börjar direkt tänka siffror. Kommer vi verkligen ha råd med det här? Och då kanske i alla fall är en faktor. Liksom,
jag vet, men jag hade en chef som heter Magnus Johansson som du känner. Ja. Han är nu sjukhusvårdsdirektör i Region Eskilstuna.
Fantastiskt.
Sörmland. Och han var min chef under några år. Och jag tyckte att han var fenomenal på att fånga upp liksom både i de formella linjerna på hur man nu gör, om det är APT eller förslag på mejl och sådär. Men också fånga upp liksom i korridorer och idéer. Och han liksom var fenomenal på att plocka upp medarbetarnas idéer och sen också genomföra dem på våra vägnar. Liksom. Han lyckades balansera både det där, hålla linjen och inte hålla linjen på något sätt.
Men han kanske är en exceptionellt bra chef då.
Absolut.
Och de flesta är ju inte det. De flesta är som jag, medelmåttiga liksom. Och då måste du som medarbetare hjälpa dem att göra rätt. Mm. Förstår du vad jag menar? Ja, it works both ways liksom. Ja.
Jag tycker det är en bra, det är ett bra råd. Jag tycker det var bra där du sa att, inte, att de inte ska tappa ansiktet. För de är inte annat än människor och har också en chef och liksom strålkastar ljus på sig. Absolut. Men det är svårt om man är engagerad och brinner för grejer. Ja. Nej, men det är därför som Karin... jag vet ju inte. Men det ser ut som att Karin verkligen brinner. Jag pratar inte imperfekt. Har brunnit, och hon brinner för sin verksamhet och det hon har gjort i alla år.
Absolut. Jag menar, jag tror att jag kommer liksom utmärkas eller inte utmärkas genom min liksom konsekventa mediokricitet här genom min karriär. Liksom, för att jag prioriterar väldigt mycket annat, min fru och mina små döttrar. Liksom, och jag kommer aldrig bli både en väldigt uppskattad chef och en ledande kliniker. Jag hoppas på att göra mitt bra i det lilla, men jag menar, det är ju ett fåtal individer vi har på det sättet, som också på något sätt, för jag vet inte om man ska gå över till vilka ledare vi vill ha egentligen, för i stort tänker jag, jag vill ledas av dem som verkligen ingjutat det viktiga är liksom vad vi gör liksom. Mm. Och på så sätt liksom kärnverksamheten, det viktiga är liksom vilka resultat vi får för våra patienter, hur vi gör, att vi är schyssta mot varandra. Och sen såklart längs med vägen när man gör allt det här, så det är massa olika regler och saker man måste följa. Och reglerna finns där för att skydda olika saker, se till att saker blir rätt. Men det är inte att reglerna följs för reglernas skull som är grejen. Jag vill liksom inte ha ledare som tycker att det har ett egenvärde. Liksom. Mm,
verkligen.
Och där undrar man ju också... Ja, vart är vi på väg där? Och hur viktigt kommer liksom regel efterlevnad bli då till exempel? Mm. Vad betyder det i en sån snårig verksamhet som vi ändå har?
Ja, verkligen. Så, verkligen.
Jag pratade lite i AT-gruppen inför att vi skulle spela in det här avsnittet. Mm. Och då blev det liksom ett snack om så här, ja, men vad är en attraktiv arbetsgivare? Mm. Och det känns ju liksom inte... Alltså, och det här är ju också bara utifrån vad man läst i tidningen. Men det känns ju liksom inte jättesoft att det är någon som sitter och kammar igenom ens mejlkorg för bevis för saker, till exempel. Det är klart att man fattar att ens arbetsgivare har tillgång till ens arbetsmejl. Det är ju på något sätt också helt rimligt utifrån att det kan hända massa skit och man kan liksom bete sig helt felaktigt och att man ska kunna undersöka det. Men det var verkligen ett ämne som dryftades
just det.
I lunchsamtalet. Mm. Att det är liksom, ja, vad är... Hur ska man känna att man blir litad på arbetsplatsen och att man kan till exempel få lära sig saker eller liksom växa i sin roll? Eller, alltså just i egenskap av liksom juniordoktor så är inte det något som gör att man blir... Eller man, ja, det känns ju osoft att veta att det är en grej.
Ja, men man vill väl veta att min arbetsgivare kommer utvärdera mig efter hur bra jag gör det här
på jobbet.
Som jag ska göra. Liksom.
Visst.
Ja. Jag kan säga, vad gäller mejl, så jag tänker faktiskt en extra gång hur jag formulerar mig. Med dels baktanken att någon gång så kan arbetsgivaren faktiskt läsa, men inte bara det, utan pressen kan också begära ut mejl som jag har skrivit, så att man ska vara lite försiktig om hur man uttrycker sig.
Absolut, det är liksom inte riktigt det jag menar, att man inte skulle vara noggrann.
Nej.
Eller liksom, det är också ens jobbmejl och det är klart att man ska förhålla sig professionellt till den.
Är vi inne på tillit nu?
Kanske.
Ja, för jag tänkte ta upp en artikel i Läkartidningen som handlar om psykologisk trygghet, tror jag de kallade det, på arbetsplatsen.
Mm. Exakt. Jag trodde du skulle säga anekdot. Men...
Mm. Ja, anekdotisk trygghet.
Just det.
Vi var ju inne på det här med tillit och liksom vad man, så att säga, vilken uppgift man är satt att lösa. Ska man liksom, får man mandat att liksom göra sitt jobb bra, eller hakar man upp sig på andra lite mindre väsentliga saker. Och jag bara kommer tänka på det. Jag har, innan jag blev läkare, så hade jag under en period Sveriges mest tillitsbaserade arbete. Det var helt otroligt, för att det var så här. Jag jobbade ju som copywriter i reklambranschen liksom, och då hade jag en supertydlig uppgift. Jag skulle göra bra kampanjer och vinna priser. Det var det som var uppgiften. Dagarna, då satt man liksom och spelade Counter-Strike på Inferno Online. Eller så lirade man runt pingis, satt och fikade. Det spelade liksom ingen roll vad jag gjorde på dagarna. Så länge jag löste uppgiften, gjorde bra kampanjer som vann priser för byrån. Liksom. Mm, mm. Fattar ni vad jag menar?
Mm. Ja. Vann ni priser ju.
För... Ja, det gick bra. Ja.
Han gjorde ju sitt jobb.
Ja,
aldrig gått så bra.
Men nu är man liksom pretty fucking far from den det. Typen av tillit. Mm. Känner ni igen det?
Mm. Mm.
Mm. Berätta.
Jag har ju aldrig haft ett jobb där jag spelat Counter-Strike, visserligen. Men jag kan ändå förstå vad du menar.
Jag kommer då med chefsperspektivet, och jag kan säga att jag vet att det diskuteras ju i många chefsgrupperingar. Den här frågan om, vad kallas det, förtroendetid.
Okay.
Ja. För att det är kanske svårt att ha när man jobbar på en kirurgklinik, en kvinnoklinik, där liksom det är fasta tider och sådär. Men på många arbetsplatser så har man förtroendetid. Då betyder att gör jobbet, jag kommer inte kolla när du kommer och när du går till tandläkaren och sådär. Och det där funkar ju då bra, som i ditt fall, Totte, för 95% av medarbetarna. De fixar det där, de sköter det där. Mm. Och så finns det alltid, som du gör på alla arbetsplatser, i alla yrkeskategorier, folk som utnyttjar systemet, som inte levererar och som gör massa annat. Mm. Och det är det som skapar problemet för liksom de här modellerna. Så tilliten...
För att jag skulle säga att nu pratar jag inte om Region Stockholm.
Nej.
Utan i den branschen där jag verkade, där funkade det utmärkt om 95% levererade. Det spelar ingen roll om 5% inte gjorde det. De kanske kommer leverera om 2 månader och råka göra en bra kampanj som de inte hade gjort tidigare och så vidare. Så att, och så var det också självsållande i det att gjorde du inte de där bra kampanjerna, då var du ju inte kvar. Och det är ju en aspekt som vi slipper i vår bransch liksom, på det sättet då. Men samtidigt, jag menar, om kliniken rullar, om det går bra, om patienterna mår bra, medarbetarna mår bra, då kommer det ändå kunna vara så att vissa presterar mer och andra presterar mindre.
Eller? Jo, men så är det ju. Så är det ju på alla arbetsplatser.
Men kan inte ni bara förklara, vad är det vi pratar om nu? Förklara för min mamma som inte är läkare. Apropå, Karin Pettersson var liksom utgångsfallet, så har vi pratat om massa olika saker nu. Men nu pratar ni tillit. Varför pratar vi om tillit här nu?
För jag bara säga någonting om det då? Mm. När man går från en väldigt tillitsbaserad bransch, det finns ju många sådana. Så jag skulle säga att nästan alla branscher i Sverige idag är ganska tillitsbaserade. Inom liksom tech, finans, inom alla stora branscher. Ja. Så de bygger väldigt mycket på liksom medarbetarens
vilja fokus. Att utföra sitt
vilja att utföra sitt jobb på ett bra sätt, oavsett hur de spenderar dagarna. Liksom, var de spenderar dagarna.
Att det är resultatet som spelar roll.
Och så är man anställd i Region Stockholm, då börjar med att man ska
klocka
in varje morgon och klocka ut varje eftermiddag. Och det är klart att även om man är klar klockan 16, då går man inte, man vill inte klocka ut för tidigt, för då förlorar man ju pengar och så vidare. Mm. Det blir liksom jag skulle säga så här, att vi verkar i en extrem bransch om vi jämför med hela resten av Sverige.
Inklusive militären.
Ja, till och med där. Ja, de har ju väldigt mycket tillitsbaserat.
Ja, okej. Okay. Men det, förlåt, återigen, jag spelar lite dummare, men det ni menar är att förr i tiden så fick man gjorde sitt arbete som läkare, sjuksköterska, och gjorde man det bra även om man gick klockan 4, så var det okej. Okay. Nu har vi infört massa kontrollfunktioner i hela systemet som medför massa administration.
Där man mäter andra saker, där man mäter hur många timmar jag spenderar på mitt rum.
Ja.
Och inte egentligen vad jag liksom levererar i patientnytta.
Och varför har vi hamnat här? Jag menar, Macchiarini, är det en faktor i det hela?
Där jag har jobbat de senaste 15 åren så har det inte varit någon
stämpelklocka.
Oj då, nej. Otroligt. Nej.
På Sankt Göran, det var som förtroendeflex och man hade vissa tider man kunde komma. Och
men det är ju också som, alltså om man fyller en rad och man ska byta av någon, då faller det ju sig naturligt att man kommer för att byta av den personen som ska få gå hem och sova. Och att den som kommer på kvällen kommer för att byta av mig som ska få gå hem och laga middag. Och då handlar det ju om till exempel lojalitet mot sina medarbetare.
Absolut.
Att man ser till att vara i tid i jobbet. Och likadant om man har liksom mottagning, då är det självklart att man är i tid på jobbet för att till exempel träffa sina patienter och läsa på.
Alltså,
det är ju så onaturligt att man inte skulle var på jobbet när man ska vara på jobbet.
Jo, men man kanske börjar 07.30 enligt...
Men
du kommer först klockan 8.
Yeah.
De mina två senaste arbetsplatser, inte där jag nu, för där jag jobbar jag mest administrativt, men de senaste två jobben jag jobbar kliniskt och Sofia hemmet. Ja, men då är det ju som Rebecca säger, vi hade ju våra patienter och mottagningar som styrde. Där fanns det ganska begränsad flexibilitet, men det fanns en flexibilitet liksom.
Där du kunde sitta och spela Counter-Strike.
Precis, jag avbokat tre patienter och spela Counter-Strike. Nej, men om jag började 7.30 och jag kom 7:10, liksom, det spelar ingen roll, bara jag gjorde mitt jobb. Så har jag jobbat de senaste åren.
Du kanske hade suttit kvar på kvällen innan och läst på.
Exakt, precis.
Men jag tycker, står det med tillit, nu vinner mycket, mycket på liksom tidsdimensionen och liksom stämpla in och ut. Och där är ju sjukvården så att det är klart att jag kan inte liksom börja operera när jag är sugen på det. Utan det, är liksom, det ska ske en viss tid, så att säga. Ja. Och patienterna inbokar sig mottagningen när de är inbokade. Men jag tänker tillit, det är väl mer tilliten till att man utför sina uppgifter när man har allt det här andra som inte är saker som sker på vissa klockslag. Och mycket där, för chefskap är jättemycket saker. Det är inte så att jag har chefer och sina inbokade möten. Men väldigt mycket chefsjobb har ju ingen pricktid när det ska ske. Och där är ju verkligen någonting som kan ske. Liksom, där är det ändå så här, är det viktiga att vi verkligen kontrollerar att den här chefen är mellan precis de här timmarna. Eller att chefen utför sitt arbete för verksamheten så bra som möjligt.
Och nu, för det, du nämnde, för jag frågade Andreas, var det någon skillnad, varför är det verkligen någon principiell skillnad mellan chefer och medarbetare? Och det kanske är det i mångt och mycket för att upplägget är sådant att om du är kirurg eller du är rondande läkare på avdelningen så är det mer tider att liksom förhålla sig till. Chefer av natur, liksom, det ligger i deras arbetsuppgifter att det är mer liksom, många uppgifter kan till och med utföras hemifrån. Och där är det ju mycket en tillitsbit att liksom, och då pratar vi ju mellanchefer, det vill säga cheferna ovanför dem måste ha tillit till att de här mellancheferna utför sitt arbete.
Nej, men, och alla har ju liksom en kärnuppgift. Och jag tror att så här, det måste man ju också själv liksom tydligt definiera för sig själv. Vad är, och det måste man, alltså vi gör ju ofta saker som ligger omkring liksom, våra kärnuppgifter, vilket kanske inte gynnar oss i längden. Men jag tror att det är viktigt för en själv att bestämma sig, okej, men vad är det jag är satt här och gör? Vad är det jag har betalt för egentligen? Vad är det jag ska leverera? Och det spelar liksom ingen roll om man jobbar i liksom, finans eller i vården. Liksom. Självklart är det så här, har jag mina patienter inbokade, det är klart jag är där. Och på samma sätt är man i finansbranschen och ett viktigt möte, det är klart man är där. Och det är en viktig presentation imorgon, då jobbar man hela natten. Alltså det är klart att det är liksom... men man måste bara för sig själv veta varför... Ja, vilket jobb är jag satt här att göra liksom. Och sen får man också försöka skala bort de andra liksom, uppgifterna som man tar på sig ibland eller får tilldelat sig och så vidare. Och så länge jag gör... löser liksom den här uppgiften. Och det gäller ju både oss som jobbar så att säga inom citationstecken på golvet och det gäller också gamla muffare som har blivit chefer. Liksom. Du har ju också en uppgift som är liksom, den är kanske lite mindre tydlig liksom, än våra tidsstudieuppdrag som vi har på dagen.
Men för alla de så, man kan fundera på vad som motiverar en mest. Om min arbetsgivare säger till mig, det här är en uppgift du ska lösa. Du ska vara ledningsansvarig för det här projektet. Det här ska du lösa. Mm. Motiverar det mest att så här, fokusera på det här projektet. Lös det så bra som möjligt. Eller så här, lös det här projektet nu de här halvdagarna mellan 13.00 och 16.00 endast. För det är då din tid är för det. Alltså, vad är det som motiverar en? Mm. Alltså, det säger rätt mycket vad man... Får man tilliten att göra det här bara så bra som möjligt? Mm. Eller att så här, det här är din exakt de här ramarna för tiden när man ska göra. Alltså så här, vad är fokuset? Det gör ju jättemycket.
Mm. Mamma, lita på mig. Pappa, lita på mig.
Vi har ju utgått från i det här samtalet Karin Pettersson. Mm. Och vi alla kan läsa om det i media om man vill. Det är ett Karolinska, hon jobbar på Karolinska, du jobbar där på Mark, du jobbar där på Karolinska. Och det låter ju som att det kanske är specifika Karolinska liksom, utmaningar som föreligger. Men vi har ju försökt ta upp det här med till en generell allmän liksom, diskussion om lojalitet som jag har varit inne på. Kan vi inte lyfta blicken ännu mer och fråga oss nu lite mer avslutande. Vad vill vi framåt? För att någonstans så låter det som att Karin har, det är liksom någon slags kulturfråga kanske det här med det som har hänt. Vad är det för kultur vi vill jobba inom? Och vilka ledare vill vi ha i framtiden? Kan vi inte liksom blicka lite framåt nu och hjälpas åt här? Du hade någonting på arbetskultur, Jon?
Nej, men jag jobbar mycket då, som ni vet, med patientsäkerhetsfrågor. Mm. Och där framhåller vi hela tiden till sjukhusledningen, till verksamhetscheferna, hur viktigt det är att varje arbetsplats har ett gott ledarskap, och därför att det leder till en god patientsäkerhetskultur. Mm. Och en god patientsäkerhetskultur innebär att medarbetarna vågar rapportera patientsäkerhetsproblem till sina chefer, de diskuterar varje dag och så vidare. Så att och det här är ju besläktat. Har man en sån kultur, har man ett sånt som gott ledarskap, då kommer ju också medarbetarna att känna sig trygga i de andra områden. Mm. Och diskutera arbetsmiljöproblem.
Och det låter fint. Mm. Men hur gör vi det konkret?
Vad är då ett gott ledarskap som leder till en god och trygg patientsäkerhetskultur?
Bra formulerat.
Ja, det kan inte jag svara på. Alltså, ja, men det är på riktigt. Ja, men därför att det här är ju skrivet liksom hundratals avhandlingar, och det finns hur mycket ledarskapsvetenskapsböcker om det här som helst.
Men
psykologisk trygghet. Ja. Prata om det.
Det är ju också en lite halvny ledarskapstrend, liksom, om man ska säga. Som handlar om just det här att så här, man vet att så här, om folk känner sig trygga att liksom erkänna misstag, att lyfta problem, alla såna saker. Det är goda förutsättningar för att skapa inte bara liksom patientsäkerhet, utan alltså överlag hög produktion, innovation, massor med såna här saker som kommer av det här. Liksom. Mm. Sen tror jag tror att vår bransch är... Vi har lite uppförsbacke där, tror jag. För att det finns mycket liksom inbyggd prestige i kåren. Det är inte så lätt att erkänna misstag i vår bransch. Det är förvisso inte i andra branscher alltid heller. Men vi har liksom någon form av... Liksom, så det där tror jag är jätteviktigt att jobba med. Och det måste ju också komma då uppifrån, så att säga. Mm. Det här måste liksom uppmuntras uppifrån. Annars kommer det aldrig komma av sig själv. Liksom.
Fel och misstag i sjukvården. Ja. Och vi vill ju inte ha de där felen och misstagen. Så det handlar om att sätta upp ett system som skyddar patienterna mot undvikbara problem. Det är det handlar om.
Absolut.
Och jag säger inte att avvikelser är det enda och det bästa systemet. Men ge mig något alternativ då.
Nej, men det kanske, nej, men det bara det liksom missbrukas till det små petitesser och liksom,
och man krigar med varandra genom att skriva avvisning och det är bara trams och så vill vi ju inte ha det.
Nej.
Men något sätt att registrera de här allvarliga avvikelser så att vi kan skapa förbättrade rutiner och arbetssätt så att det inte händer igen. Det är ju vår skyldighet att lära av våra misstag.
Absolut, men snarare kanske liksom att cheferna skulle liksom fånga upp de här sakerna, ta det med på en gruppnivå. Det här har vi hört.
Exakt.
Det är väl meningen att avvikelser ska funka på det sättet.
Blir jo, men det är det som är grejen. Personligt att man kallar sig till chef och ska liksom snacka ut om det här misstaget.
Ja, men då har man ju missförstått det hela för att det man är ute efter när man jobbar med avvikelser är att just förstå, alltså att analysera dem på systemnivån. Ja. Det är väldigt sällan som individen är intressant.
Alltså jag tycker att det här i den här diskussionen också, om man tänker sig nu, vi vet inte exakt varför Karin Pettersson blev liksom, eller jag i alla fall vet inte. Men och så tänker man så här, okej, hur kommer det sig att folk får lämna liksom från vår bransch liksom? Vi vet ju, som sitter runt det här bordet, att det finns kollegor som är exceptionellt duktiga på det de gör. De är verkligen, de är kanon. Och så finns ett stort gäng som är lite som jag. Lite så här, ja men man gör det man ska och man är halvbra på det.
Du är ju jättebra doktor, lägg av.
Och så finns det folk som är ganska dåliga. Och det vet ju vi också.
Mm.
När folk får sluta från vår bransch så är det väldigt sällan för att de har en dålig liksom, statistik kring överlevnad i svåra operationer till exempel. Utan det folk får lämna för, det är helt andra saker. Till exempel mejlkonversationer, dagtid och annat. Inte det lite hisnande då?
Jo, det är väldigt, det är väldigt hisnande när du formulerar det på det sättet. För det stämmer.
Det ska rätt mycket till för att man ska få sparken på grund av att man är en dålig kliniker.
För att man är dålig i kärnverksamheten.
Ja, det ska väldigt mycket till.
Ja, man måste väl nästan vara kriminell på något sätt. Att man är dålig eller sämre än de flesta andra. Det är liksom ingen grund för avsked eller uppsägning.
Och det är patienter.
Utan då har arbetsgivaren en skyldighet att liksom hjälpa dig på traven så att du blir bättre.
Men vi pratar om patienter som ju drabbas av de här dåliga kollegorna.
Ja, absolut.
Gud, fan vad jag sabbar stämningen här, kände jag.
I huvudsakligen är det. Sen har man ju sina formella steg. Det tycker jag, nu har jag precis blivit specialist. Nu har jag en viss formell makt på ett annat sätt att så här fatta vissa beslut, för du vet, vi säger det här och det där, det ska förankras med en specialist. Ja, helt plötsligt är jag väl det då, inte för att något binärt inträffade den 4 februari liksom, men helt plötsligt så får jag göra det. Men i mig som person så är man ju inte annorlunda nu liksom, det kan kanske lätt stiga något huvudet, men man försöker att liksom så här att man fortfarande får reflektera över det. Har jag, men som vanligt, har jag nog information för det här? Finns det saker jag inte vet att jag inte vet? Men jag menar, det där måste vara jätteindividuellt, tror jag, vad man...
Det deppiga svaret är ju att tyvärr kommer det gå i skov och cykler och liksom återkomma den där känslan under livet.
Det jo, men jag menar inte känslan. Jag menar att det är en del av arbetsbeskrivningen. För det är det ju inte hela tiden. Det är ju precis som du säger, Mark. Det finns olika steg när det försvinner i olika grad. Och jag tänker att det också leder till att det finns... Alltså, det sätter sig också i kulturen på ett sätt. Och om vi liksom ska ta det på den här strukturella nivån. Hur ska man då kunna göra så att den där grejen att... Alltså om det just handlar om patientsäkerhetsfrågor till exempel. Att det är en viktig del av kulturen. Att man fortsätter att till exempel tvivla när man behöver tvivla. Ja. Eller säga när man behöver säga. Så att jag är osäker på det här eller det här blev fel.
Nu ska jag berätta en anekdot.
Ja, verkligen.
Yes. På det här temat. Mm. Att tvivla på sig själv. Jag ska också outa ett kirurgiskt missöde jag hade. I januari 2016 då pikade jag som vetenskapsman. Då publicerades en artikel i New England Journal of Medicine. Där jag var sista författare.
Nej, men alltså, det här är...
Och tro mig eller inte, men samma dag som den här... Den handlade om ljumskbråck. Samma dag som den artikeln publicerades så stod jag och opererade ett ljumskbråck. och fick en jätteallvarlig blödning. Mm. Så jag gick in på operationsavdelningen den där morgonen och kände mig stolt som en tupp. Och kände, jag måste nog vara åtminstone en av de bästa brockkirurgerna i världen, eftersom den här tidningen tar in den här artikeln. Jag överdriver, ni förstår. Mm. Och så stod jag där uppe och jag gjorde ingenting konstigt. Jag tror att den här patienten hade ett litet blodkärl som en, alltså anatomisk avvikelse. Anomali. För det var ingenting, det var ingen svår operation det här.
Det var kärlets fel.
Det var kärlets fel, aldrig kirurgens fel. Och det blev en stor, och jag var tvungen att öppna, jag var tvungen att kalla in en kollega och liksom vi fick fixa och dona. Och det gick bra, den här dagkirurgiska patienten fick ligga kvar över natten och han förstod ingenting. Och han gick hem nästa morgon och mådde hur bra som helst liksom. Men det var ändå en sån, för att svara på den här frågan, liksom, ja, men liksom, jag var så stolt och glad och så blev det liksom en sån otrolig liksom, nedåtresa i alla fall. Så man blir, och det här illustrerar det här kirurgiska uttrycket, man är aldrig liksom, bättre än sitt sista misstag. Mm. Det där får man liksom bara lära sig att leva med. Och jag tror att det också styr lite grann vilka specialiteter man tar, för att de här nedåtresorna är ju mindre i vissa specialiteter än vad absolut. De är i andra. Mm. Så att, men sen skulle jag vilja fråga er, nu har vi pratat förstås, eftersom det här i Ronden, en medicinsk podd, om den här situationen som uppstått då på Karolinska efter Karin Pettersson blev inte uppsagd utan avskedad, vad jag förstår, på sittande möte, vilket är rätt dramatiskt. Tror ni att det är så här i andra branscher också, eller är vår bransch som exceptionell på något sätt?
Att man får sparken på dagen?
Alltså, ja, eller det liksom allt det här vi pratar om tillit och lojalitet och liksom allt det vi har pratat om. Skiljer vi oss, eller är det här bara så här funkar det på arbetsplatser i Sverige idag?
Det måste finnas dysfunktionella arbetsplatser, ja, i alla branscher. Mm. Det kan ju inte vara specifikt för vården.
Men vi har ändå pratat om vården som liksom på något generiskt plan, att så här funkar inom sjukvården.
Mm. Men det är väl för att sjukvården är organiserad, alltså i Sverige är organiserad på ett likt sätt.
Ja.
Ja, och sen finns det ju andra branscher som är organiserade på andra sätt. Men det betyder inte att det inte finns liksom dysfunktion. Det
är bara, nej, men kommunerna, lite... liksom, vi har 290 kommuner.
Vet du vad, de är säkert också piss, ja. Förlåt.
Men jag tror inte det är, jag tror det är precis samma problem.
Ja.
Du jobbar på McDonalds, du är mellanchef, du snackar skit, du är inte lojal, du får spark. Alltså det tror jag är...
Det är väl bara att konsekvenserna blir ju annorlunda.
Mm.
Ni kan extrapolera allt vi har sagt till alla branscher, tack till, och hej.
Jag tror inte det.
Du tror inte det?
Nej, jag tror inte det. Jag tror att det här är lite en unik bransch som har att göra med att den är liksom offentligt finansierad.
Mm.
Och jag tror inte att i alla branscher, man anser sig liksom inte ha råd med att göra sig av med superkompetenta människor. Det funkar liksom inte. För att det går inte att rekrytera hur som helst en ersättare för den här personen. Så att man jag skulle säga att man i vissa andra branscher i alla fall månar mer om att behålla talanger, bibehålla folk som brinner för sin kärnverksamhet. De kan vara tokiga, de kan vara konstiga, de kan göra massor med saker, men så länge de gör det här så är det lugnt.
Liksom. Ericsson skulle inte behandla en toppchef på det här sättet?
Det kan de ju göra. Om börskursen skulle sjunka plötsligt, då gör de det absolut samma dag.
Men då är toppchefen inte levererar i kärnverksamheten. Exakt. Levererar inte pengar för företaget. Liksom.
Precis, så det är på andra grunder tror jag som man gör det liksom, generellt. Nu verkligen generalisera. Och det finns ju förstås dåliga avsked, dåliga chef, alltså beslut, det finns ju förstås i alla organisationer, men jag tror att så här, där åtgärdas de problemen lite snabbare, därför att man ser att det här håller inte.
Nej, man har inte råd.
Liksom. Man har inte råd.
Och det är väl som blir speciellt för sjukvården då, att jag menar, vi tycker, alla är vi överens, alla medarbetare, hela ledningen, regionpolitiker, Acko Ankarberg, liksom, om att så här, det är vad kärnverksamheten är. Ja, men det är bästa möjliga sjukvård för våra patienter. Men sen blir ju då diskrepansen när man ser att till exempel då att folk kan försvinna på liksom vad som verkar vara andra, helt andra grunder då.
Mm.
Och vad det då gör, för då får man ju liksom en ganska det finns ingen transparens där, det är svårt att förhålla sig till det om man inte riktigt förstår hur man kommer behandlas vid olika typer av misstag. Man inte förstår vad det kan ligga för grund. Finns det godtyckliga instrument här som gör att jag kan avskedas om jag på något sätt sticker ut? Ja, men då kan det ju liksom degenerera till kremlologi på en arbetsplats då alla ska försöka förstå vad är det de som bestämmer egentligen tänker om mig och vad är det jag ska tycka och inte. Och det blir ju farligt, för då kan man tappa fokus från att istället känna sig säker i att bara jag levererar i kärnverksamheten, gör det så bra som möjligt, det är det som är det viktigaste i allting vad jag gör. Då kan man plötsligt behöva skifta fokus mot något helt annat.
Liksom. Ja, absolut.
Stort tack, inte Mats Frick utan Mark Frick.
Verkligen.
Super att du hörde av dig.
Ja, kul att vara här, även om det var lite nervöst. Men min fru har sagt att jag har ett väldigt bra radioutseende, så jag tänker att det här är mitt forum.
Du har både bra radioutseende och bra radioröst. Mm. Det tackar vi dig för.
Verkligen.
Och nu får vi se om vi vågar lägga ut det här avsnittet eller om det stannar i datorn.
Om det går igenom censuren.
Censuren på var?
Enskede.
Enskede trodde du menade. Högre upp i hierarkin. Hörrni, tack så jättemycket alla Ronden-lyssnarna för att ni hörde av er om lojalitetsbegreppet.
Vi uppskattar det, vet ni.
Mm. Tack alla patrons för att ni stöder oss.
Ni är bäst.
Kör hårt. Och det var avsnitt 151 om lojalitet i sjukvården. Vi hörs om en vecka tror jag idag.
Super.
Ha det fint.
Tack. Hej då.
Hej.